Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Kristina Landgren Karestam. Kristina Landgren Karestam, välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så mycket.
Född i Göteborg, 49 år. Slutade spela innebandy själv vid 23 års ålder för att helt satsa på ledarrollen. Din coachingresa startade med att du utbildade bland annat till idrottsledare. Jobbade också lite grann som utbildningskonsulent på Stockholms innebandyförbund. Sen har du haft många olika coachinguppdrag inom innebandyn. Högdalens damlag, AIKs herrlag, förbundskapten för både Sveriges herr- och damlandslag. Också jobbat med svenska U19-landslaget tjejer. Och så massor uppdrag inom Pixbo Wallenstam, bland annat coach för damlaget, coach för herrlaget, coach för U18-tjejerna och U17-killarna. Vidare också ungdomsansvarig, sportchef och slutligen klubbchef. Slutade i Pixbo 2016 för att sen från och med 2017 gå över till näringslivet fullt ut. Och Wallenstam har jobbat där sedan dess i olika roller. På meritlistan inom innebandy som coach bland annat VM-guld med damlandslaget 2003 i Bern. VM-guld med herrlandslaget i hemma-VM i Globen 2006. SM-guld med Pixbos herrar. Och SM-guld med Högdalens damer. Där ni också vann en seger i Europacupen. Stort grattis till en fantastisk resa.
Tack så jättemycket.
Stämde det här?
Ja, det stämde. Förutom där med U17-killarna i Pixbo var det inte. Det var i Partille där jag var. Men annars så stämde det jättebra.
Annars så stämde det jättebra.
Absolut.
Men ja. På en sån här lång resa så får vi acceptera att det är något litet fel.
Absolut.
Vi ska börja prata lite grann om förebilder, ledarförebilder. Ja. Och varför.
Ja. Jag funderar mycket på det där kring vilka förebilder man har. Eftersom innebandyn var ju så som ung som idrott när jag kom in så har jag ju inte direkt några förebilder inom min idrott. Nej. Men tittar jag tillbaka så får jag ju säga att min mamma och pappa är ju jättestarka förebilder för mig. För jag är ju uppvuxen i en miljö där det var tryggheten själv att våga testa olika saker. Där pappa är en stark förebild för mig där han alltid sa att du ska alltid våga Kristina, du ska aldrig liksom tacka nej till någonting utan kommer du inte dö av det så ska du våga testa det. Så att pappa är en stark förebild som alltid har pushat mig framåt. Och sen så när jag blev lite äldre och började skola så en annan förebild är ju Susanne Erlandsson som kom att bli min lärare på Katrinebergs folkhögskola.
Havedal. Känd i fotbollskretsar också.
Känd i fotbollskretsar. Hon såg väl någonting hos den där kanske lite blyga tjejen. Inte blyg i själva idrotten men jag var lite blyg utanför och pushade mig verkligen till att det är det här jag ska hålla på med. Mm. Och sen så fick jag en annan lärare på Bosön som heter Katarina Bergström Jonsson som har spelat, hon har varit med i handbollen, varit, gjort x antal landskamper. Jag var så grymt imponerad och tänkt på det mycket efteråt att hon räddes liksom inte att faktiskt berätta hur jävla duktig hon hade varit som spelare. Och det smittade av sig lite grann på hela våran klass att jädrar, kan den läraren så kan vi också. Mm. Så där är väl de. Sen naturligtvis har vi ju stora ledare som man har sneglat på inom svensk idrott. Jag menar, förut när du har haft dina gäster, Benga Johansson, det är klart att man har tittat på honom, ett fantastiskt ledarskap. Du har Lagerbäck, du har Tommy Söderberg, du har en del andra som man naturligtvis tittar på. Men just innebandymässigt så fanns det liksom inga förebilder, utan där fick man förhoppningsvis bli en förebild själv för de som kommer nu.
Efteråt, ja.
Precis.
Mm. Mm. Du nämnde ett exempel där, varför din lärare var ett förebild. De här förebilderna som du pratar om lite mer externa, har du något konkret exempel där du känt att det där var en bra sak, det där kan jag ta med mig i mitt ledarskap?
Nej, men man, alltså Benga Johansson är ju en sån liksom, när man funderade mycket på sitt ledarskap kring att jag måste inte kunna allt själv. Det, och när man då tittade på honom, jag vet några, när man lyssnade på några föreläsningar, det var väl en incident där när de tar en timeout och spelarna frågar Bengan där, vad är det vi ska göra, han säger om det är en skrön eller inte, då har han tittat på dem och säger, vadå, det är inte jag som har kunskap i handboll, det är ju ni som har det. Mm. Någonstans där en säkerligen ligger väl i en sanningen, men just då insåg man väl att ja, men det är ju det här ledarskap handlar om, det handlar om att få människor att växa, jag behöver inte kunna allt, däremot ska jag se till att de blir så bra som möjligt.
Mm. Och avdramatisera den här rollen att ledaren ska vara den största, starkaste, bästa, kunna allt i alla lägen hela
exakt,
tiden.
Exakt.
Eftersom det inte är så. Men så, med någon på jorden.
Nej.
Om vi tittar lite grann då på din ledarresa. Mm. Från ditt första uppdrag som coach, ledare, tränare tills nu.
Mm.
Om man ska försöka få ner lite grann på ord en ledarskapsfilosofi och syn på coaching.
Mm.
Hur var den när du började och hur har den utvecklats under den här resan fram tills idag? Det är en väldigt stor fråga.
Ja, nej, men det är en jättestor fråga, men man har ju utvecklats något enormt. Jag vet ju, det första tränaruppdraget var ju att ta mitt gamla lag där jag hade spelat själv, Pixbos damer. Och någonstans där hade jag väl, jag har ju haft fördelen av att jag har läst väldigt mycket, så att liksom kring alltså fysiologi och idrottspsykologi, allt sånt där tyckte jag ju att jag hade koll på. Det enda jag insåg var ju att jag hade ju inte koll på att det var ett lag, liksom komplexiteten. Jag hade bara koll på individen. Jag hade ju bara brytt mig om mig själv. Det var ju därför jag slutade som spelare för att bli tränare. För att jag var ju lack på att mina tränare inte fattade. Men jag hade liksom bara brytt mig om mig själv. Jag fattade liksom inte att det var 23 spelare som man ska ta hänsyn till. Och jag vet ju att Pixbora skickade iväg mig på någon tränarkurs. Och så skulle man ju stå där och berätta om sin tränarfilosofi. Jag tänkte såhär, va? Tränarfilosofi, vadå? Huvudsaken är väl att man, vadå? Vinna var ju skitviktigt. Mm. Är ju fortfarande i och för sig jätteviktigt för mig. Och för att kunna vinna så måste man ju ha roligt. Så det var väl ungefär det jag byggde upp mitt första år på. Och att jag då trodde att jag, alltså det var ungefär hela näven.
Mm.
Men den utvärderingen får jag ju tacka den här spelaren Anna Larsson för. För när hon hade gjort den utvärderingen så insåg jag att jag har nog lite att förbättra i mitt ledarskap. Och då...
Men det var redan efter ett år?
Det var redan efter ett år.
Det brukar komma efter fem
år. Men det var nog ganska hårt också just för henne, den utvärderingen där också. Att jag insåg att nej, men alltså jag hade ju luckor liksom.
Mm.
Och jag insåg nog att nej, men jag kommer inte kunna fylla dem. Utan det finns människor som är bra mycket bättre på dig på vissa saker. Okej, om du då har sån stark drivkraft som vi har att vinna. Mm. Se till att plocka in de människorna och få det att funka.
Mm. Mm. Spännande, spännande. Och sen gick du vidare.
Sen gick jag vidare.
Nya infallsvinklar på ledarskapstankarna.
Ja, då blev det ju Högdalen där en tidigare tränare som jag hade haft skulle sluta. Han tyckte att jag skulle ta över efter honom. Och om man backar bandet också tidigare här, Jörgen, också var det ju så här att innan jag faktiskt tog mitt första uppdrag så ville ju Svenska innebandyförbundet så gärna ha en Man startade upp damlandslaget. Mm. Och man ville så gärna kratta fram en tjej. Så att jag hade ju faktiskt varit med första året där när man startade damlandslaget. Men hoppade av där också på grund av att jag ville faktiskt få basen som tränare först. Mm. Men när jag kom till Högdalen så var det ju ett sånt otroligt starkt lag. Alltså det var ju, ja, de var svinbra individer. Så att där fick man ju verkligen liksom ta hjälp, lära sig att ta hjälp av spelarna. För de kunde ju bra mycket bättre i vissa situationer än vad jag kunde.
Mm. Det var väldigt lärorikt.
Det var väldigt, väldigt, väldigt lärorikt. Mm. Och också lärorikt att titta tillbaka på att en av de tränarna jag faktiskt hade haft förut som jag inte riktigt tyckte var bra tränare då, fick jag ju krypa till korset för att han var riktigt jävla bra på powerplay. Mm. Och jag ville ju gärna utveckla vårt powerplay med Högdalen. Så då fick jag ju faktiskt krypa till korset och ringa upp Peter Kokosha och fråga han om inte han kunde tänka sig att komma ner och köra. Så det gjorde han varje vecka. En halvtimme. Jädra bra powerplay vi hade. Alltså det,
prestigelöshet är en bra egenskap.
Prestigelöshet är en väldigt, väldigt bra egenskap.
Ja. Några mer konkreta exempel du kan peka på hur din ledarskapsfilosofi utvecklades under den perioden?
Nej, men den utvecklades väl till att egentligen ha en kärna som är att när jag tar ett ledaruppdrag, och det spelade egentligen ingen roll om det var landslaget eller om det var Pixbos herrar eller Pixbos damer eller om nu när det är flickor 09. Jag vill ändå skapa ett lag där alla känner att de bidrar och alla känner att de utvecklas. Det är liksom, och det går också igen i chefskapet på Wallenstam. Det är liksom min core i min tränarfilosofi. Jag vill skapa ett lag där alla verkligen känner att de bidrar och att de utvecklas. Mm. Och då handlar det om precis alla, och jag har en situation där när jag hade Pixbos herrar, vi hade fruktansvärt bra lag och det var jättehård konkurrens om positionerna, och så hade jag en kille, Tobias Hellman, han slog sig inte in i innebandy. Så spelar man ju, man sätter ju oftast upp 3 femmer, och ibland så gjorde man så här att man spelade med 3 kedjor och 2 backpar, och Hellman slog sig inte in på backsidan, men han var en sån här som du säkert också har haft i dina lag. Alltså, man är så beroende av de här som sätter laget för allting annat. Han var den som när vi kom hem på natten klockan 2 alltid hjälpte materialen in med materialet och var den där goa gubben som såg till alltid att hålla uppe stämningen. Och jag kände fan, alltså det får man inte svära, men att hitta en roll där han känner att han bidrar, och han var riktigt jävla bra på försvaret, så att vi gjorde han till boxplay-specialist. Mm. Och den äran, jag tror fortfarande, om man lyssnar så tror jag fortfarande han kommer ihåg de gånger att liksom få vara med, oavsett om det bara var 40 sekunder eller de 2 minuter han var inne, så kände han då ändå att han var med och bidrag till den resan som vi gjorde med Pixbos herrar och till slut vann. Mm. Och det är min uppgift att hitta det hos alla spelare, att känna att de faktiskt bidrar, oavsett om de är den som skjuter in det avgörande målet, eller man som då på den tiden, då fick man ju ta ut 23 spelare, var man ju tvungen att sätta upp 3 på läktaren, de fick inte ens vara nere i båset, och ändå få dem att känna att de är med och bidrar och utvecklas. Mm. Det är min uppgift.
Mm. Ja, men det är väldigt bra ledarskapsexempel. Man kan säga att i den här skalan då mellan auktoritär och demokratisk, så blev du ganska så snabbt demokratisk i din syn, eller?
Kanske inte riktigt. Nej, utan jag tror att jag blandade det ganska friskt, men alltså ibland, alltså så är det ju i vissa fall i idrotten och synnerhet i innebandy, där du också du står ju och coachar dem, till skillnad från fotboll så kan ju vi när de kommer ut i båset coacha dem hela tiden, så att det är klart i vissa situationer så är du ju tvungen att vara ganska, kan ju inte säga auktoritär, men ganska direkt. Mm. Det finns inte utrymme för någon tolkning. Men själva ledarskapet, det är klart att det har utvecklats kanske mer mot, precis som du säger, ett demokratiskt, det är vi tillsammans. Det handlar inte om one man show eller one woman show i det här fallet, eftersom jag är kvinna, utan det handlar ju om att vi ska göra det tillsammans. Och visst, det förflyttas ju mot att det är demokratiskt. Men situationen gör ju ibland att du behöver vara mer demokratisk eller mer direkt och tydlig.
I allra högsta grad. Ja. Ledarskap är ju väldigt situationsanpassat. Mm. Och det beror på också vad gruppen är mottaglig för.
Så precis,
och
där har vi haft
massa olika typer av grupper. Vi kommer in på det senare. Ja. Om vi pratar om ord som ledstjärne och värdegrunder. Mm. Kan man säga att du har utvecklat det för din egen del som du står för just idag?
Ja, och mycket också bottnar sig i när man har tittat in. Det insåg jag ju också, att skulle jag överhuvudtaget ens kunna leda andra, så var ju den inträdesbiljetten att förstå mig själv. Mm. Så jag har jobbat väldigt mycket att förstå mig själv, med tanke på att jag då kanske ibland är väldigt direkt och tydlig. Men så det är värderingar som jag har med mig hemifrån, som jag bygger vidare i mina lag. Det är respekt. Mm. Alltså det är otroligt viktigt för mig att vi respekterar att människor är olika och kan göra våra olikheter till en styrka. Så respekt för människan. Stolthet. Att man representerar landslaget eller det laget man gör eller det företaget. Det finns en anledning att vi har loggan närmast hjärtat. Att vi sätter våran pins på kavajen på vänster sida, lagkaptensbindeln. Så stolthet. Mm. Våga, som pappa alltid sa, att våga även misslyckas för att lyckas. Att aldrig rädslan att förlora får vara större än den här viljan att faktiskt våga att satsa. Och sen det sista, det är ju, du kommer inte ifrån det som ledare, utan du måste ju brinna och ha roligt, alltså engagemanget för det uppdraget du har liksom. Så där är väl de fyra liksom är jätteviktiga för mig.
Det är väldigt, väldigt bra värdegrund och ledstjärnor. Har du känt att du har kunnat leva upp till dem i de flesta tillfällena i din uppdrag, eller har du känt någon gång att du har tvingats kompromissa på det här?
Jo, men det är så är det ju. Ibland så är det klart att det har kommit situationer där man framförallt det här med respekt. Ja, respekt som man kanske har kommit överens och så har det brutit, så att man kanske har fått tydla på att okej, vi har ett uppdrag där resultatet är det viktiga, men hjärtat kanske säger mig att jag kanske skulle gjort en annan sak, men just då, för så är ju idrotten också, och det vet ju du, för vi har ju varit bägge två på yttersta elitnivå, du mäts ju på resultatet, ingenting annat, så är
precis
det ju.
Vad du menar.
Nej, men det är ju så, då får du fundera på var går den här gränsen att du kan leva med att göra vissa saker där resultatet står över vad det kanske hjärta säger. Och det är klart att jag har situationer som jag kanske inte kommer gå in på här, kanske gör det någon annan gång, men där jag kan, ja, hade jag hjärtat fått bestämma så hade jag gjort något helt annat, men vinsten, alltså att vinna, stod över det.
Jag har ju i en del andra avsnitt här varit inne lite grann på Michael Jordan och den här dokumentären om Chicago Bulls och Phil Jacksons ledarskap där.
Precis.
Och den här sekvensen när Dennis Rodman får åka till Las Vegas mitt under slutspelet i några dagar. Det var väl ett typexempel.
Ja, men det är ju så, precis. Och så är det ju, det är ju våran uppgift. Alltså, där tvingas vi till, och i våran uppgift också, för det är ju det vi har betalt för, därför vi är tillsatt. Vi måste ju ta beslut vad som, men ibland är det hårfina marginaler.
Det är en balansgång.
En jävla balansgång som man dessutom ska leva med resten av sitt liv.
Din långa resa har ju då inneburit att under den perioden så har det ju också varit en viss samhällsutveckling, en samhällsförändring.
Mm.
Och den har varit ganska påtaglig på den nya generationen som kommer fram, som inte är så som den gamla generationen var på samma sätt. En del tycker inte att det är så, en del tycker bara att det handlar om ledarskapet, en del tycker att det här är väldigt tydligt i hela samhället, att det är lite grann mer egoism och jag själv och jaget före laget och förr var det tvärtom. Mm. Hur har det påverkat ditt ledarskap och vad känner du för de frågeställningarna?
Och framförallt så kanske jag ska också säga att det blev ju jättetydligt när jag tog rollen som sportchef i Pixbo. Jag var ju det under 8-9 år där. Att där blev ju skiftet helt plötsligt när man skulle värva spelare, från att man värvade dem och kunde sälja in föreningen, till helt plötsligt så att spelarna undrade vad sinnet för mig, och man bara undrade, vänta lite nu, vad hände här? Vadå, det är vi som dikterar villkoren för dig och inte vice versa. Men jag tror att det är ofrånkomligt. Alltså där är det ju så här att vi måste ju hänga med, vi tränar också. Alltså vi måste hänga med i utvecklingen och anpassa vårt ledarskap utan att tulla. Det finns ju en hårfin skillnad där också, utan att tulla på det som vi står för. Och sen så blir ju komplexiteten ännu större, för att det är ju ett lag. Mm. Det går ju liksom inte att ha bara egon som springer omkring och tro att det här ska liksom funka, utan det handlar nog om att jobba hårdare och få alla att förstå. Alltså tydligt, För mig har det också varit viktigt, alltså tydligheten i rollen som du har, i förväntningar. Det här är din roll, det här är ditt uppdrag och det här är förväntningarna som jag har på dig. Och i landslaget var det ju lättare, för ville man inte ha det, ja, men då var man ju inte med. Då kunde Nej. Man ju plocka bort de spelarna. Mm. I klubblag är det ju lite svårare, så du får jobba hårdare med det. Men fortfarande så är det otroligt viktigt att jobba med tydliga roller. Mm. Vad man förväntar sig av spelarna.
Mm. Tycker du att utvecklingen är sådan att det är svårare att vara ledare idag än för 15 år sedan?
Ja, herregud. Och det är ju, alltså, spelarna idag, alltså, de kräver ju nästan en utveckling här och nu. Alltså, när jag var tränare, då kunde man liksom säga så, ah, men det finns en trappa för dig här nu. Liksom. Du ska komma in och se och lära, och så kommer du successivt växa in i den här rollen. Mm. Det säger ju inte en spelare. Nej. Nu generaliserar jag. De vill ju leverera och de vill ju klättra nu. Det är ju, när kommer jag ta rollen i första femman ungefär? Mm. Så där är ju en jätteskillnad. Och då tror jag att man måste jobba mycket med dem.
Kommunikation är ett nyckelord. Har någon mer nyckelord i de frågorna? För de här är väldigt intressanta.
Ja, men kommunikation och också förståelse för hur en grupp presterar och ditt tänk, din filosofi som tränare, alltså filosofin som man har som tränare, hur gruppen fungerar, det har ju allt ifrån, sen har du också spelidén för att passa in liksom. Det har ju med att få dem att förstå att med att spela under lång tid kommer ju erfarenhet, och med erfarenhet kommer att du minimerar förhoppningsvis dina misstag som man gör i början, och det är helt okej, men i den här brinnande finalen så måste vi ju minimera misstagen, och då kanske man går på de som har en större erfarenhet. Mm. Så är det bara.
Det är bra. Du har ju haft en väldigt stor erfarenhet av att coacha både killar och tjejer. Mm. Tycker du att det finns någon generell skillnad på att coacha de olika könen?
Den frågan, Jörgen, har ju fått väldigt ofta, och lägger till då att jag är lite unik eftersom jag själv är tjej då, så att har man ju fått
det.
Det behöver jag inte tänka på.
Det är skillnaden att coacha killar och tjejer. Jag har haft samma diskussion med Per Johansson som har haft samma erfarenhet som du ungefär, och jobbat väldigt mycket på båda sidorna.
Och jag kan säga så att det finns både skillnader och likheter. Noll skillnad i viljan att vinna, att nå det där resultatet. Alltså precis lika. Det skulle ju kunna tycker att liksom det skulle vara någon skillnad där. Absolut inte. Den största, alltså lika målmedvetna, jag tror att jag var Per, jag lyssnade på, kan faktiskt flika in det lite grann, för jag gjorde någon statistik för många år sedan hur mycket killarna kontra tjejerna tränade extra, och tjejerna tränade mer extra än vad killarna gjorde då, ska jag säga, för annars kommer jag säkert få skit för det, så att jag flikar in att de är, men framförallt den viktigaste skillnaden är ju att jag tycker att det är mer utmanande att träna damer, därför de ställer alltid frågan varför. Mm. Och därför så har det blivit väldigt viktigt för mig att när vi har haft tränare, när man var sportchef, att ska du bli en top-notch-tränare så är det bra att både träna tjejer och killar, för det är klart att vi är lite olika. Det är klart, tränar man ett herrlag så blir det ju grabbigare, det är inte så konstigt, och tränar man tjejer så blir det lite tjejigare. Mm. Lite lättare att träna herrar, för att om du det är så otroligt, det kanske också ändrar sig nu med tiden, men så otroligt hierarkiskt liksom. Mm. Så hierarkiskt uppbyggt, man har sina platser i bussen, det är juniorerna som plockar bollarna, det är liksom, det är ganska gött liksom, och tränaren är den som bestämmer, man ifrågasätter inte lika mycket som man faktiskt gör på damsidan. Mm. Sen det är en annan grej kanske, att det, eftersom jag mycket av mitt ledarskap byggde ju på också att lära känna spelarna så mycket som möjligt för att kunna få ut max av dem. Mm. Känslor där, Jörgen, alltså ni killar, det är precis som i alla fall i början, att det blottar man känslorna så är det en blottning av någonting. Och det behövde jag få killarna att förstå, att det, alltså det är klart att känslor, det hänger ihop med dig som människa. Mår människan bra så kommer människan att prestera. Mm. Och tjejerna, ja, tycker jag då, utifrån mitt perspektiv, kunde man läsa mer som en liten öppen bok.
Mm. Ja. Är det skillnad på det här med frustration på utomstående saker, domar exempelvis, material, vad det kan vara, där, underlag?
Ja. Nej, men där har jag ju en slående, två liknande situationer. Niklas Ide missade en straff. Och när han då kommer ut i båset blir han förbannad på sig själv att han har missat straffen. Det händer inte ofta. Då slänger han ner klubban i klubbfodralet och drar upp en annan och böjer på den. Lysande i situationen tycker jag. Liksom, det är klart att det var klubbans fel att han...
Ja.
Medan liknande incident när jag haft ett damlag, då blir man, eller i det här fallet så ledsen liksom, och rädslan att nu kommer vi förlora. Och så har det kanske gått 3 minuter av matchen. Man tänker att herre Jesus Christ, liksom, vi ska spela... Några perioder till liksom, vi kommer då att ta det här. Ingen fara.
Nej.
Så där är väl lite grann
Är det fortfarande så tror du? Eller har det ändrat sig?
Ja, men det kanske, jag tror att den liknelsen där, eller det som jag gjorde, det har också jättemycket med personerna att göra. Ja, så att det finns ju över gränserna. Men för mig som tränare då, eftersom det inte ska handla om mig som kvinna, men det är klart att jag hade ju, alltså allt det här adrenalinet framförallt hos unga killar som pumpade, jag har ju inte riktigt någon förståelse för att det har aldrig pumpat i min kropp. Så det är klart, när man börjar bli förbannad på trash-talket på planen, eller att domaren inte har några briller, och så blir man frustrerad och så går det ut över spelet, då har jag ju lite svårt att förstå det liksom, att herregud, liksom, ta det lugnt, ta lite vatten och så... Mm. Ja.
Men det måste vara otroligt lärorikt att jobba med båda könen på absolut högsta nivå.
Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså det är ju fantastiskt roligt att få gjort det. Och det är ju
enorm erfarenhet som du tar med dig in i livet i allting sen.
Absolut. Och framförallt nu eftersom jag har en tjej och en kille som barn.
Precis.
Så är det jättebra.
Då kommer vi in på nästa ämnen här. Och när man då är ledare för ett lag, åtminstone på relativt hög nivå, så har man ju, är man ju inte själv.
Nej.
Utan man har flera andra ledare runt sig. Beroende på sport, nivå, ekonomi, så är den ledarstaben stor eller liten. Men oavsett så är man ju också ledare för de andra ledarna. Och när du ska starta i ett nytt lag och forma en ny ledarstab, hur tänker du då?
Och jag har ju faktiskt, som jag tittar tillbaka, alltid fått möjligheten att forma min egen ledarstab, förutom i AIK där jag, kan vi komma in på sen, var en pusselbit. Men ledarstaben blir ju så otroligt viktig, för att det handlar ju om att där har du ju möjligheten att verkligen hitta de här kompletterande kompetenserna. Jag brukar säga att ledarstaben är ett individer med kompletterande kompetenser som ansvarar för att gemensamt nå det här uppdraget och det här målet. Så att titta in lite grann på, och återigen utgå från mig själv till att börja med, vad är mina styrkor, svagheter? Och sen de här då, 4 är det ju i innebandy, man är en ledarstab på 5. Naturligtvis kunskap, alltså ska du in i sjukgymnast så vill man ju ha in den bästa sjukgymnasten, men framförallt på deras värderingar, att de stämmer överens, men nödvändigtvis inte att vi ska alltid vara lika.
Nej.
Jag har ju en vapendragare som jag har haft tillfälle att jobba med ända sedan Högdalen-tiden, då han ringde och frågade om jag behövde en målvaktstränare, och jag bara, absolut målvaktstränare behöver jag, eftersom jag hade en landslagsmålvakt där, Johan Fredriksson. Och han och jag är ju fruktansvärt olika. Men det är väl det som är våran styrka också. Han är den där som kan säga till mig att Sina, nu tar vi och sover på saken. Ta det lite lugnt. Eller också utmana mig i att inte alltid tycka samma. Men ändå stå renade utåt. Ja, så att det var väl jätteviktigt för mig att hitta de här människorna. Och det finns ju, ja.
Men om man tänker sig att du ska välja mellan 2 personer, och utifrån skills, alltså skicklighet, kompetens inom specialistområdet i förhållande till värdegrunder, ledarskapsfilosofi och så vidare. Om de står väldigt tydligt emot varandra och du måste välja där, kan man ställa frågan på det sättet vad du då väljer?
Ja, men då kommer jag ju välja värdegrunder, för att när man kommer upp på den nivån så är ju alla mer eller mindre bra liksom. Och då kommer jag gå på ett, att man har ett otroligt engagemang, alltså, för du lägger x antal timmar på att nå det här målet, så engagemanget och drivkraften att den finns. Sen också att värderingarna är liknande, och sen också det kanske viktigaste, och det är ju inte jag ensam om att tycka, det är ju det här att det får ju aldrig bli någon prestige oss emellan, vem som kommer på bra idéer, utan det är liksom det måste vara liksom det här lite floskler högt i tak, och vi kan ha oense när vi väl sitter där, men enade otroligt mycket utåt liksom, och sen vem det är som, det Det handlar om en enda sak på den här nivån, och det säger jag igen, och det är väl det som jag har gillat. Det handlar ju om att ta den här resan till att faktiskt vinna, eller så vinner du inte. Men det är ju det handlar om.
Mm. Ja, men det är bra. Du har jobbat några gånger i delat ledarskap, bland annat med Ulf Hallstensson.
Mm.
Vilka fördelar respektive nackdelar känner du med ett delat ledarskap?
Ja. Och det var ju så inför det VM:et i Globen 2006, där man faktiskt sneglat lite grann på simningen, för det var ju Ann Forsell och Kronak där, vad skulle väl ha ett delat ledarskap, tror jag, och så var det ju Lars Tommy.
Klassiker
som innebandyn också tittar på. Vi perfekta innebandyn har varit bra där, för man har tittat på andra sporter och så har man snott det som har varit det bästa. Men man fick ju absolut inte förlora på VM på hemmaplan, och finnarna var ju på väg att komma i fatt oss. Och då tyckte väl förbundet, okej, kan vi ha ett delat ledarskap med den bästa taktiken och sen så den bästa som kunde rodda liksom helheten, fokus på spelarna, så borde sannolikheten öka att vi faktiskt skulle vinna. Så först gick faktiskt frågan till Jocke Nordström, som jag hade haft i AIK, för han är en otrolig taktiker. Och sen så gick det till Ulf. Och det funkar med ett delat ledarskap, därför att bägge de här två herrarna som var aktuella hade jag ju jobbat med. Mm. Jag visste liksom det tydliga med värdegrunden och hur vi skulle. Det skulle inte vara någon prestige emellan oss. Plus att det var ganska tydligt vem som var våra ansvarsområden var. Och Ulf är jättebra på spelidén, alltså taktiken, alltså nörden. Och det är inte det på något sätt att jag är dålig, men det var väl fantastiskt att kunna... Det handlar bara om att man måste vara tydlig. Vem är det i slutändan som bestämmer om man är oense? Ja. Och det trodde vi att vi hade gjort fram till finalen där, huruvida vi skulle börja på 2 eller 3 5-er. Så, det, så där, den hade vi missat, den smärre detaljen där. Men annars hade vi liksom rätt upp det, om vi var oense vem som liksom tog det här sista. Så att...
Nackdelar då?
Nej, men nackdelarna är ju just det att det kan bli otydligt, att det faller mellan stolarna om det inte är tydligt. Och sen så är det ju liksom inte, om du och jag, Jörgen, skulle ta ett lag ihop och vi skulle ha delat ledarskap, då får nästan någon säga till att åka ut och tälta en helg i skogen och kom hem och så kollar vi om vi fortfarande känner att det här kommer att funka. För att det är otroligt viktigt om man ska ha ett delat ledarskap. Och jag tror, alltså, skulle jag få göra om idag så du kan lika gärna, alltså jag och Åsa, hon var ju min assisterande i damlandslaget och U19, vi jobbade, alltså man har ju fortfarande sina olika roller liksom, så att man har en ansvarig och sen så kan man delegera ner det. Det är väl det det jag har kommit fram till. Men sen är det ibland en prestige mellan tränarna. Så att,
det finns ju många goda exempel. Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck är ju som sagt ett briljant exempel. Och det finns några till. Sen finns det några exempel där det inte har gått
så
bra också.
Nej, men så är det ju.
Det här är väl också fascinerande ibland när man ser olika tränare, ledare, coaching, konstellationer sättas ihop. Nu har jag mest insyn i det i fotbollen, men ibland kan man fundera lite grann på när man ser att två personer ska jobba tillsammans. Vi har några exempel här i fotbollen de senaste åren som man har känt redan innan att det där kommer inte bli bra. Gudrun Schyman och Carl Bildt kan inte leda ett parti tillsammans. Nej. Det kommer gå åt helvete första dagen. Och där blir man ibland lite förvånad över hur vissa konstellationer kan sättas tillsammans. Så det är ju väldigt viktigt att värdegrunder, idéer, tankar kanske inte behöver vara exakt samma, men de måste komplettera varandra. Men grundfundamentet måste vara samma.
Men anledningen att det händer är ju inte, nu vet inte jag kanske i fotboll, men det här har ju vi haft i innebandyn också, där man bara har suttit och tänkt sig att jag ger han eller henne, oftast är det ju killar då, fram till november, sen kommer de att ha gjort sig av med den tränaren.
Okay.
Och det handlar ju om att också att den sportsliga organisationen måste ju göra sin läxa mycket, mycket, mycket bättre. Det är ju en annan del av våran idrott, liksom, att den sportsliga organisationen måste bli mycket, mycket bättre när man rekryterar
ledare. Det kan vi ledare, ta, kan vi eget ta. Program
om. Det kan vi ta, precis. Nej, men så är det ju.
Ja. Du, vi ska gå vidare med det här med laget och teamet. Och ledarna är ju som sagt väldigt viktiga. Men sen är ju spelarna extremt viktiga. Och en väldigt viktig person för en ledare, det är ju lagkaptenen som är en otroligt viktig bit. Är en lagkapten, ibland har man kaptensråd, och vilka frågor ska de användas utav? Kan du ta lite grann några bra exempel på kaptener? som har varit bra kaptener och exempel på bra samarbete som ni har haft.
Och då vill jag lyfta två stycken. Den ena är ju Åsa Karlsson som jag hade i Högdalen. Mm. Därför att hon var så otroligt...
Det är hon som är förbundskapten.
Det är hon som är förbundskapten nu. Alltså hon hade ju så mycket tankar, idéer, åsikter om hur hon ville att vi skulle bli bättre hela tiden och rädde sig inte för att ta den diskussionen med mig som tränare. Mm. Men hon hade också en förmåga att när vi väl hade diskuterat igenom så även om hon inte tyckte likadant så stod hon alltid bakom. Och det är väl en sån grej som är otroligt viktig. Och också när det gick dåligt eller sämre i matchen att hon hade förmågan att kunna lyfta de andra. Mm. Så där är ju en viktig egenskap i henne. Sen Niklas Side tog jag ju som lagkapten i landslaget. Han hade ju inte varit lagkapten i Pixbo för där hade vi haft en annan. Men, och där är väl också det här med att när man byter tränare så det är klart att vi tränare, då fanns det ju i landslaget två stycken kaptener sen innan. Men någonstans ville väl både jag och Ulf ha Niklas för att vi hade haft han i laget, vi visste exakt vad vi hade han och han var inte raka motsatsen till Åsa men lite mjukare ska jag säga i sin framtoning än vad Åsa var. Han är otroligt lyhörd på alla signaler i laget. Otroligt verbal. Mm. Media, fantastiskt. Mm. Mm. Och sen också ska man inte på planen, alltså domaren, man hade lite fördel av att han otroligt tjenis med domaren. Sen också en otrolig alltså människa överhuvudtaget. Mm. Och också det här att han hade ju också gjort en resa från att han hade tyckt att han var pausfågel i landslaget till att bestämma sig att jag vill liksom bli världens bästa. Mm. Och det var också viktigt att få in det, men än framförallt våran högra hand som vi kunde eller vänstra blir det ju då. Eftersom lagkaptenspinnen sitter på vänster. Ja.
Har du några exempel på det samarbetet rent konkret?
När man är på landslagsläge så handlar det ju om delaktighet. Det handlar ju om allt ifrån att du kan sitta på kvällarna att diskutera igenom alltså de tankarna och idéer kanske med formationer som vi hade att briefa det med dem upplägget för att det blir ju mycket lättare då att sälja in det till övriga om du har lagkaptenen med dig och också spelarrådet. Spelarrådet i de lagen som jag har varit så har jag valt lagkapten, vice lagkapten och sen så har man valt ett spelarråd på tre personer där de själva har. Och så jobbar man tajt med dem i olika frågor så att det blir en delaktighet.
Mm. Är spelarråd ungefär detsamma som kaptensråd?
Ja, men det heter kaptensråd nu, det hette spelarråd för.
För mig är det kaptensråd något som tränaren väljer och spelarrådet är något som spelarna väljer. Men det här var ungefär samma
sak. Ja, samma sak, men att två platser eller tre fick faktiskt spelarna som fick med dem som de ville. Och ibland, och om man tittar nu på Pixbo, Wallenstam det är nu, så har vi fortfarande ett sånt råd där herrarna och damerna har valt ut två stycken spelare där vi som sportgrupp sitter och bollar lite upplägg med dem. Mm. Där inte tränar faktiskt är med och tänker fortsätta med det. Mm. Så att det.
Har du några mer spännande exempel här på det här med samarbetet under skarpt läge med lagkaptenerna?
Men med skarpa lägen, det var ju när man var på mästerskap också att lagkaptenen, ganska så ofta så bar man ju lagkaptenen stanna kvar någon minut. Precis när slutsignalen går för perioden så bar man ju lagkaptenen vara kvar för att kanske bara briefa det, vad är känslan liksom ute på planen och sen in med lagkaptenen och så kunde vi träna. Det är ju typiskt sådana exempel att man kan använda sig av sin lagkapten.
Det är bra, då har vi pratat ledarstab, vi har pratat lagkapten och då går vi in på det här med gruppdynamik som är en otroligt viktig del i ett vinnande koncept oavsett om vi pratar näringsliv eller idrott eller vad vi gör. Hur har du jobbat med att utveckla gruppdynamiken i de grupperna som du har jobbat i?
otroligt mycket genom att få en förståelse för människan, alltså hur de reagerar i olika situationer. Så vissa landslagsläger, Jörgen, så kunde Ulf sitta och gå igenom spelidén och jag kunde bara sitta och prata med spelarna bara för att få en förståelse för hur de var som individer. Mm. För att när du väl är i det är det som är fördelen innebär att du kan ju coacha, du kan ju trycka på vissa knappar i striden sätta. Mm. Så där är ju typiskt ett sånt att lära känna dem så mycket som möjligt. Men sen också när du har med landslag att göra så kommer ju de här från olika platser i Sverige, olika lag med olika kulturer som nu helt plötsligt ska enas till en och samma kultur. Så det handlar ju om att göra mycket övningar för att foga samman laget. Så det, vi är inte unika där, utan vi jobbade ju mycket med allt från att göra övningar som gick utanför för komfortzonen. Jag vet att landslaget herrar fick sitta på Dramaten i 3 timmar och titta på någon mörk kvarts som heter Kuddmannen där för att se vad som hände med dem.
Har du med sådana exempel? Det är alltid intressant. Konkreta teambildningsaktiviteter.
Ja, men det kan vara allt ifrån att du faktiskt får sitta att jobba igenom. Vad är lagande? Vad är lagande för generellt? Mm. Vad krävs av oss för att vi ska nå lagande och hur ska det gå till när man de jobbar igenom? Och sen vad kan rasera lagande? Och utifrån det så kommer det ju fram massa action som du som tränare och laget har med sig. Men jag gillade ju att göra mycket aktiviteter. Det var allt ifrån att de hade ju inte vett uppskatta det då. Men några hade ju det. Vi lagade mat med Marcus Samuelsson. Men Donny Karlsson var så ung där, han kommer bara ihåg att han fick göra salladen, har vi inte koll på. Nu fattar han, kommer han veta nog att det var Marcus.
Han är gejsare, va? Det är han som har restaurangen i Harlem.
Jajamän, han är gejsare. Jag
har faktiskt varit på den restaurangen där.
Absolut.
Red Rooster.
Ja. Absolut, Marcus.
Jag kommer ihåg att han var gejsare då.
Absolut, fortfarande rågejsare. Nej, men gejs är viktigt, det får man inte rågejsare, absolut.
Ja, mer intressanta aktiviteter.
Nej men det kunde vara, jag menar, vi har gjort massa aktiviteter just för att teama ihop det och bryta konstellationer. Liksom. Här var det ju spelare från AIK, från alltså Göteborg, Stockholm, att liksom hitta de här alltså slå sönder det för att vi skulle bli ett lag. Så jag menar, vi har gjort allt från lazydom till allt.
Vilket har varit bäst, har du känt att du har fått den bästa effekten på?
Nej, men det är nog de här gångerna när vi har suttit och faktiskt pratat igenom vad som kommer att krävas av oss för att vi ska nå målet. Liksom. Mm. Där alla har fått vara delaktiga.
Då pratar vi konferensrumssamtal.
Ja, att vad är det som gör att vi kommer att nå dit. Sen har alla de här aktiviteterna, det har ju varit en viktig del på vägen också. För det gäller ju också att det ska ju vara roligt liksom och därför gör vi de här aktiviteterna. Men den själva aktiviteterna i sig kommer inte leda någonting om du inte också pratar igenom vad som faktiskt kommer kräva hos oss.
Jag har faktiskt ett exempel från tiden som U21-förbundskapten som står lite grann över alla andra aktiviteter. Vi gjorde massa saker också under de här 6 åren med U21-landslaget. Men vi hade en segling där vi åkte från Nynäshamn, runda Gotska Sandön och sen tillbaka igen under 1 dygn. Mm. Där man skulle då segla en sån här Whitbread Round the World Race segelbåt. Och det kan jag säga att den segelturen där under de förhållandena, det var blandat regn och, ja, det var inte storm, det var det inte, men det var i alla fall kraftig vind och regn samtidigt som det vissa tider på dygnet var väldigt gött med sol och så vidare. Den teambildningseffekten som vi fick på det gänget där, det kan jag säga, det var minst 10 landskamper som du måste upp till för att nå samma effekt där du på en båt ska samarbeta under förhållanden som du inte riktigt van vid.
Nej, men den är ju jätterolig.
Det var en sån där som stack ut, en sån rejäl
kul. Nej, men den skyndade ju på grupputvecklingen. Jag menar, jag vet med Pixbos damer hade vi en sån också liknande som det var. Vi skulle ro kyrkbåt upp i Mora. Mm. Alltså då vill det till att alla år går liksom i takt. Så det är ju, man ska inte bara göra aktiviteter, det ska finnas ett syfte till varför vi gör dem. Och framförallt när man har landslag så handlar det om att det är så få dagar så att du behöver ju skynda på grupputvecklingen. Liksom. Mm. Och då behöver du krydda till de här aktiviteterna för att det ska hända grejer.
Mm. Mm. Det är bra, vi går vidare. En annan intressant sak då med att titta på en innebandycoach, det är ju det här på samma sätt som det är då i ishockey, nämligen med att man har olika femmor.
Mm.
Och när du då ska formera femmorna, hur mycket går på personliga egenskaper och hur mycket går på rena innebandy skills? Jag vet förstås.
Ja, men jag är med på vad du menar. Ja. Alltså rena innebandy skills, alltså på den nivån där jag har varit, är de ju bra innebandyspelare. Mm. Är de ju fruktansvärt bra innebandyspelare. Så att du kommer att gå mer på hur de kompletterar varandra och vilket uppdrag de ska ha i varje formation. Förhållande till då att i det här fallet med landslaget så handlar det ju mycket om vad behöver vi för att slå Finland i en final. Mm. Likadant på damsidan. Och i klubblag så handlar det ju om att vi låg ju med att vi var topp 4 lagen, så att titta in lite grann vad kommer krävas när vi formerar för att vi faktiskt ska spela ut motståndaren.
Mm. Jag tänker om du ska formera femman utifrån att de här fem spelarna ska fungera väldigt bra tillsammans som människor, eller att de ska fungera väldigt bra tillsammans som innebandyspelare med sin skicklighet som spelare med klubba och boll.
Mm. Då kommer jag nog köra en blandning där och har gjort.
Mm.
Jag hade ju, när jag kom till landslaget så hade jag ju ett backpar som trivdes fantastiskt bra ihop. Alltså de hade ju spelat ihop. Men det bröt vi till fördel för att laget skulle bli starkare.
Mm.
Och då gäller det att vara tydlig med varför man gör det. För det är väldigt gött att spela med sin kompis man trivs. Och man liksom, och dessutom har man då blivit förpassad från den första femma till en andra femma.
Mm.
Men då kommer jag gå på att laget ska bli så starkt som möjligt.
Mm. Bor man ihop också i femmorna innebandy eller i landslaget?
Nej, det gjorde man inte. Man fick faktiskt välja. För det är också när det kommer till, jag har också varit lite olika genom åren hur jag har haft det. Allt ifrån att i början så var jag nog väldigt sådär tydlig med att nej, nu är det jag som bestämmer för att det kan finnas idé att göra det, till att man mer gick till. För att man får heller inte glömma av att sömnen är otroligt viktig, annars så kommer du inte prestera. Och är det så att man bara tussar ihop folk som, och där utgår jag kanske lite grann ifrån mig själv, har också svårt att sova med folk som jag inte helt och hållet känner, så är det bättre att man får välja de man vill.
Den personliga relationen går
personliga före relationen går, och den har varit lika i både herre och damer.
Första femman.
Ja.
Känns som en påtaglig grej i innebandy.
Mm.
Tänker man annorlunda där?
Nej, alltså det kanske beror på vilken tränare du har. Men i de lagen jag har varit så har vi byggt tydliga första femmor med ett tydligt uppdrag att de måste gå plus till exempel.
Mm.
Men också med en tydlighet att de kanske får ha uppdrag att kunna spela ut motståndarna. Mm. Det kanske inte nummer 2 och 3 kan göra.
Nej.
Men att de har det förtroende att de kan spela. Ja, är du med på vad jag menar?
Ja,
spela ut dem.
Det offensiva skickligheten i samspelet. Ja, i det kollektiva spelet.
Precis.
Ska vara på top notch i första femman.
Ja, men de får ju absolut inte gå back. Liksom, för då är vi ju rökta. Liksom, utan måste ju gå plus.
Är det tydligt att man har någon femma som ska vara väldigt producerande offensivt och någon femma som ska vara väldigt defensivt?
I de lagen, ja. Alltså nu har det nog skiftat också. Nu får du tänka, nu var det ju, sist jag hade klubblag var ju 2008-2009 på den yttersta nivån. Jag gillar ju när har byggt det så, när det är tydligt. Där det är att första femman är väldigt spelteknisk och kan spela ut, för det, vi har haft materialet för det. Och där man kan komponera en andra femma som kanske är mera kontringslina, och en tredje som är de stabila liksom, som kan gå in och köra lite, men får absolut inte släppa in några mål. Jag har ju tyckt det var framgångsrikt, men det är olika filosofier. Därför då är det tydligt också vad förväntningarna är och vad uppdraget är. Så det är mycket lättare också att utvärdera och sätta in när du ska leta efter spelare.
Mm. Mm.
Men det är ju så olika. Det roliga med det här är att det finns ju ingen som är rätt eller fel.
Absolut.
Jag kan ju bara se vad man har,
försökt.
Det finns ju historieböckerna, något som heter Fiaskot i Singapore. Efter jag hade tagit VM-guldet med damerna där, så åkte vi ut i semifinalen mot Finland. Där fick vi inte riktigt ihop den konstellationen, utan där var det nog mer jämna. Och, Det är klart att den erfarenheten bygger jag ju mycket på. Nej, det där funkar inte med. Alltså.
Påverkar den gruppdynamiken att första femmans offensiva uppdrag är mer statusfyllda och värdefulla än en penalty killers femma, om man säger så?
Mm. Kan göra, men då är återigen tillbaka till min ledarfilosofi. Mitt uppdrag är att alla ska känna att de bidrar och utvecklas under den här resan.
Mm.
Men det är klart som jag brukar säga att alla är lika mycket värda i ett lag.
Mm.
Men en del kommer att bli mer betydelsefulla, och det har jag nog varit ganska tydlig med. Det innebär inte att alla har lika värde och alla är beroende av alla spelare. Men det är klart att någon kommer, alltså Anders Källgård, center i första femman, både i klubblag, i Pixbo och i landslaget. Åsa, center i, vad heter det, Högdalen.
Mm.
Det är klart att levererar inte hon,
mm,
så kommer vi kanske inte att vinna. Vilket gör att hon är ju betydelsefull.
Mm.
Målvakten som sitter på läktaren för att se och lära är ju inte lika betydelsefull som vår första målvakt som måste spika igen och göra sitt livsmatch.
Mm. Men utifrån din roll som coach och ditt arbete som ledare med gruppen, är det här självklara saker eller måste du jobba med gruppen för att förståelsen och accepten för de här olika rollerna ska vara givna i en grupp där man till slut ändå känner att vi alla är lika mycket värda i slutet för att vinna?
Jo, men det är väl lite grann det, Jörgen, ledarskap handlar om, att se alla individer.
Mm.
Så att det,
har du några exempel på situationer där du har fått lyfta den frågan på något sätt som gör att förståelsen ska finnas där för att alla roller är lika viktiga medan vissa får lite mer uppmärksamhet kanske?
Nej, men jag kan inte ge dig något speciellt tillfälle. Jag tror att det var i allt vi gjorde. Liksom.
Mm.
Att alla är delaktiga, alla har en viktig del, alla har en pusselbit, läggs inte det här pusslet, är det något som skaver så kommer vi liksom inte att lyckas.
Mm.
Så att se alla och alla ska känna liksom, men sen handlar det också om gruppdynamiken. Du kan ju inte ta ut 20 top of the line spelare och tro att det kommer att funka, utan det var väl också där fördelningsnyckeln, hur du plockar ut laget.
Mm.
Där du också då hade de här spelarna som, nu spelar man ju väldigt mycket som jag sa förut på 3-5, där den fjärde femman kunde du ha de här komplementspelarna. Skulle någon gå sönder i femma 1, 2 och 3 så kunde du stoppa in dem, eller kanske att de inte presterade.
Mm.
Men jobbade väldigt, väldigt tydligt med roller liksom. Det var ju så att inför för lägena så visste om det var. Då hade man ju 3 målvakter. En ska vara med och se och lära. Och sen så hade man 2 liksom seniora, erfarna målvakter. Men också tydligt med inför VM vem som är första målvakt.
Mm.
För att de ska känna sig trygga. Och du kommer att vara första målvakt tills du så, alltså det händer något. Det ska till något väldigt, väldigt speciellt. Ungefär som jag tänker mig att fotbollen faktiskt har gjort på att kanske innebandyn hade ännu bättre 2 liksom.
Mm.
Men ändå, så där det, tror jag är tydligt.
I innebandy är det mer tydligt första och andra målvakt läx fotboll, om man jämför med handboll där man har 2 likvärdiga som vem har dagen, vem står idag. Det är inte så på innebandy. Det är mer 1 av 2 tydligt.
Det har varit lite olika i lagen. Vi har haft 2 görbra som har fått konkurrera ut varandra, varav den ena tog steget och blev världens bästa målvakt. Under den tiden så tog jag verkligen tillfället i akt, Sara Hjorting.
Mm.
Men det är nog mer vanligare att man har en tydlig första målvakt och sen så har man en som är snäppet under som får liksom lite speltid då och då för att växa in när vår första målvakt. Landslaget har man ju, då är du tvungen, för nu har du bara 2 målvakter med dig, så då åker du med de 2 bästa.
Ja, men det är bra. Ja. Den här delen vi pratar om nu med gruppdynamiken och arbetet med femmarna och så vidare, kan man säga att det är lika i landslag och klubblag, eller har du någon erfarenhet på där du gjort på olika sätt i klubblag och landslag?
Nej, men alltså det som är trevligare eller bättre eller lättare i klubblag, det är ju att du har ju dem hela tiden.
Mm.
Det är ju det, och det är ju dina spelare.
Mm.
Som förbundskapten får man inte heller glömma av. Jag lånar ju andra spelare.
Absolut.
Och det får man inte glömma av. Så att där är väl en skillnad också, att du bör också måste snabba. Alltså, jag bör ju vara lyhörd med tränarna hemma. Mm. Annars så vore jag en idiot att inte lyssna på hur jag kan få ut max av den här spelaren i landslaget. Och sen så får man lära känna den i den miljön i landslaget, om det nu var svaret på din fråga. Mm. Så där är ju lite annorlunda.
Om vi vinklar mot rekrytering istället. Ja. I landslaget så tar du ut de som du vill ha med.
Ja.
Och då tar du inte ut, som du sa, 20 matchvinnartyper. För det vinner man inte med, utan någon måste göra något annat också. Ja. Det kan du styra i en laguttagning som förbundskapten. Ja. I klubblaget så har du samma möjlighet, men då pratar vi mer långsiktig rekrytering. Ja. Och det arbetet runt det. Med gruppdynamiken kontra rekryteringen i ett klubblag, och när du har jobbat som sportchef, man pratar om olika kategorier på spelare, från stjärnspelare till unga talanger till vattenbärare.
Mm.
Hur har ni tänkt och jobbat med det i förhållande till rekryteringen i exempelvis Pixbo?
Mm. Nej, och då var det ju så att fram till att jag blev sportchef så hade man inte funderat på så mycket på, utan man hade bara rekryterat. Någon kände någon spelare här, och så hade man... Så då satte jag mig med han som blev elitansvarig, Kalle Vipessi, och så funderade för det måste ju finnas liksom en fördelningsnyckel här. Liksom. Mm. Någon måste ju liksom, vi behöver inte uppfinna hjulet. Och då knäckte vi det här också, att uppdraget skulle vara att vi skulle ligga stadigt topp 4 med både herrarna och damerna. Vi fick liksom inte åka jojo, för det är mycket energi och det är pengar som kostar om man åker för mycket jojo. Så att då kom vi på och tittade på de bästa lagen, hur såg strukturen ut där, och gjorde en struktur där man tittade på så här många top of the line-spelare, alltså landslagsmeriterade spelare behöver du ha.
Mm.
Så här många second line, gillade aldrig spelarna namnet på. Vi har inte, ja, men nu second line-spelare, alltså du vet vad du har, du vet vad du får stabila. Och så här många challenger-spelare, alltså det vill säga unga, kanske oftast U19-spelare som behöver kanske 3 år på sig innan vi vet vad som hände med dem. Mm. Så byggde vi lagen ganska strukturerat, så att när du då som tränare kom med din önskelista, så fine, Jörgen, du fick ha din önskelista, men det var vi som gjorde strukturen.
Mm.
Och jag tror att det ligger mycket till grunden varför vi har klarat oss att vara där uppe. Inte alltid topp 4, men stabila slutspelslag sedan 2009, både på här och damsidan. Göra så.
Mm. Det är ett bra sätt att arbeta, säkert ett vanligt sätt att arbeta på. Intressant är ju det här med namnet second line.
Ja.
Och jag kan förstå om man använder det namnet inne i ett konferensrum när man sitter 4 ledare och pratar.
Ja.
Mm. Men det var ett begrepp som ni använde även mot spelarna.
Ja,
du är second line.
Ja. Nej, men det var också second line. Alltså det beror ju på hur du säger. Alltså, skulle vi sitta, då ingen aning, såklart second line låter ju. Men det är väl ungefär precis vad det är.
Mm.
Alltså du är din uppgift är fortfarande att vi ska utveckla dig till fulla potential, men du vet ju också i ett lag som du har haft att vissa spelare kommer inte att nå landslagsnivå.
Nej.
Mm. Och då tror jag ibland att man kan vara ganska, det innebär inte att de är mindre värda.
Nej,
eller mindre viktiga. Och det är återigen det här är ibland som jag tycker att vi behöver inte hymla om det här, att alla har lika mycket värde. Vi ska fortfarande utveckla alla spelare till fulla potential. Jag ska se till att alla bidrar, att de känner och utvecklas. Men en del på denna nivån kommer ju bli mer betydelsefulla. Mm. Jag behöver de här top of the line-spelarna för att ska fälla vågskålen över till faktiskt att vinna.
Mm.
Och då är väl, om det har med min personlighet att göra, varför hymla om det? Sen har vi försökt hitta något annat namn, för det fattar jag väl också, second line. Men alltså, stabila liksom, de är nog så viktiga.
Team players.
Ja, team players, du kan ju ha vad 17 som helst, men nu var det när vi satt där och så blev det liksom.
Men det är ändå intressant, jag vet Frölunda Hockey exempelvis, de har ju 4 likvärdiga femmor som har samma status och så vidare, och tänker inte riktigt på det sättet.
Nej.
Det är lite annorlunda filosofi. Vi behöver inte jämföra det, intressant att se att man jobbar på olika sätt. Men där, hos er har det varit tydligt med vilken
tydligt.
Vilken så här, hierarkisk position som man har i förhållande till rollen.
Ja, och nu har ju varit ju 3 år sen, nu sitter jag fortfarande med i sportgruppen, men det samma liksom tänken då, fast vi kanske har ruckat på det lite med herrarna där, för det handlar ju också om ekonomi.
Mm.
För det som är bra att ha en sån struktur är att du kan koppla det direkt till ekonomi och så ha koll på vad det kostar. Men det hjälper ju inte den här, så det går inte heller bara att tro att okej, den här strukturen så kommer du att vinna. Det här handlar ju också om okej, vilka top of the line-spelare ska vi ha?
Mm.
Alltså vad är det som valet faller på? Det finns ju många bra spelare där ute, de ska också passa in i våran kultur.
Mm.
Det finns ju spelare som du känner att nej, kanske inte kommer att passa in hos oss. Mm. Vad vill du att de unga ska fostras in? Så det är så mycket än att bara ett nyckeltal liksom, hur du fördelar. Ja, utan du får ju jobba med dem, och det är viktigt att få dem att passa in hos oss.
Ja, intressant. Nu är vi inne lite grann på kulturer.
Mm.
Och det tycker jag är ett väldigt intressant uttryck. Man brukar säga att det sitter i väggarna, och det brukar man kunna konstatera att det inte gör, utan Nej. Det är människorna som är i verksamheten. Att sätta en kultur i ett lag, i en grupp, i en klubb, i ett företag för den delen också. Att bygga en prestationskultur, att skapa en vinnande miljö. Hur har du jobbat med de sakerna? Vi tar Pixbo som ett exempel eftersom du har många år där med kulturbyggande jobb.
Ja. Och redan, tror det eller ej, när jag kom in då, när jag som 17-åring i Pixbo, så hade man ju en ganska stark kultur som kretsade kring prestationen och resultatet. Och det är väl något som liksom har hängt med, att det här att vinna har varit viktigt i den kulturen. Mm. Sen har vi ju fått skruva på att vinna inte blir så viktigt så att det är för tidig utslagning, är du med på det här? Men vinnarmentaliteten är liksom, den någonstans sitter där.
Mm.
Och det var ju bara för att man hade ju ett herr- och damlag från början bara, och sen så successivt så har ju det rasslat till att man är 900 medlemmar idag. Så att, men fortfarande skulle jag vilja säga att kulturen är stark när det gäller att älska och vinna. Liksom, att det är roligt, det sitter nog hos alla. Sen återigen jobbar vi precis som alla där med ner på ungdomsnivå.
Mm.
Vi är en ungdomsledare, lite fint uttryck, att vi vinner och förlorar med stil. Den tycker jag är ganska bra. Och också, vad heter det? Det här med att sätta människan i centrum för att det är nog lite grann, och tror jag många skulle hålla med om, att den här familjära känslan har varit viktig för oss. Och också att det är människor, det är inte innebandyspelare, utan vi är människor.
Mm.
Att skapa den känslan.
Mm.
Och sen kultur också, som är en icke-fråga som jag är väldigt stolt över. Det är ju det här också att tjejer och killar ger lika förutsättningar för att hålla på. Liksom, i den, att den kulturen finns där, det finns ingen liksom som är...
Och där kan man säga att Pixbo är ju ett föredöme på det planet, men också ett föredöme på det här att kombinera elit och bredd på ett bra sätt.
Absolut.
Och lyckats med det.
Sävehof
är en annan klubb som har gjort det fantastiskt bra, men ni har gjort det också. Kan du utveckla lite grann i det?
Ja, och det var väl också, där sneglade vi mycket på Sävehof som har varit fantastiska med att man själv också var uppvuxen och kastade handboll där när man var yngre. Men det är väl liksom det här man säger idag, det livslånga idrottandet, och hos många av oss som var engagerade i styrelsen så kände brann vi alla för att tänka att skapa en modern klubb där man sätter det livslånga idrottandet i fokus. Går det att skapa en förening som har allt, det vill säga från att man sätter in dem i rävkul som var då för de allra yngsta och sen hela vägen upp till att ha ett dam- och ett herrlag som kanske till och med samtidigt står och vinner i Globen, det vore ju fantastiskt liksom. Och inte bara spela, utan också skapa en förening där man kunde få vara med. Och man kanske inte blir spelare, utan man kanske blir domare eller ledare. En totalklubb, liksom. Det var väl drömmen. Mm. Sen är det ju jättetufft och det krävs hårt arbete. Mm. Och det är inte många anställda, utan det är ju ideellt arbete.
Det här med bredd och elit är ju en extrem utmaning. Att hantera det på det sättet. Mm. Vad har du känt för utmaningar där?
Nej, men framförallt så har jag känt en stor utmaning att få folk att förstå att det här inte är något motsatsförhållande, utan det ena föder det andra och att det går att hålla både elit och bredd.
Mm.
Så det där har varit en stor utmaning, att det inte ska vara så fult med. Alltså ibland blir det nästan lite fult med det eliten, för de bara vill vinna. Mm. Ja, fast ändå märker vi att under corona alla saknar ju elitidrotten väldigt mycket. Det är ju märkligt. Så att det, var ju i och sig bra. Så det har ju varit en... Men sen är det klart att det är ju tufft, för att det när du jobbar som jag då de sista åren som klubbchef, så har du ju ansvar för en helhet, och du ska coacha liksom alla, allt ifrån att du ska coacha ledarna till att ha fokus vinna, till att du ska coacha ungdomsledarna, till att vinna är viktigt, men det är inte det viktigaste. Här handlar det om att vi ska utveckla spelarna och få dem att känna glädje och komma.
Mm.
Så det är väl en utmaning när du som klubb väljer att ha allt. Liksom.
Det blir många prioriteringar som man måste göra, och olika prioriteringar vid olika åldersspann.
Precis, så är det ju.
Är det något som ni har jobbat mycket med?
Ja, men och där är ju innebandyn en föregångare faktiskt till den här man kallar SIO-modellen, där det är ganska tydligt vad man ska fokusera på i de olika åldrarna upp till elit. Mm. Så där har förbundet gjort en jätteresa som hela tiden håller på att utvecklas. Mm. Så den följer ju vi som förening också. Så att nu när jag är nere med min flicka 09 med Ida då, så är det på röd nivå. Då är det ganska tydligt om kurserna vad det är jag ska fokusera på röd nivå när det gäller allt. Och så lägg till våran värdegrund och hur vi ska jobba där. Så att
det är inte lika många galna föräldrar innebandy som i fotboll, eller?
De finns nu överallt, tror jag. De finns överallt. Okay. Så att det är, jag tror inte vi är innebandyn i något undantag. Men däremot så tror jag att många föreningar idag också har börjat jobba med det här med värdegrund. Vad som är viktigt för oss och varför är jag där som tränare?
Ja, men det är bra. Fem snabba. De är Kristina. Här får du inte tänka för länge på
försöka.
Varje punkt här.
Kom igen.
Då kör vi. Ja. Vera Kaupio eller Anna Wik?
Anna Wik.
Taco eller helstekt oxfilé?
Tacos alla dagar i veckan.
Du bor för nära Anders Svensson. Förbundskapten för Finland eller Schweiz?
Inget av det.
Ja, du måste välja.
Nej, men jag kan inte välja. Jag vill inte vara förbundskapten för någon annan.
Du vill inte vara det?
Nej.
Tänk till Schweiz där vid Genève-sjön lite havsutsikt där. Vi skiter i det.
Ja.
Coca-Cola eller Rioja-vin?
Nej, men jag älskar ju läsk.
Du älskar läsk.
Fast det skulle varit Luca Crush.
Vad sa du?
Luca Crush.
Luca Crush.
Ja.
Mm. Bra. Sista då. Familjesemester till New York eller Maldiverna?
Nej, men jag har ju som sagt, vi har ju Marcus Samuelsson i New York som vi gärna åker till. Så det blir en familjesemester till dem, till New York.
Till New York.
Absolut.
Ja. Och det här får vi ju då såklart säga att det får göra när pandemin är över.
Precis.
Härligt, det är bra. Då fortsätter vi. Du har ju som sagt många saker som sticker ut i din meritlista, men framförallt två är det ju som jag känner som sticker ut extra mycket, och det är ju VM-guld då 2003 i Bern med damerna, 2006 i Globen med herrarna. Vi ska fokusera på de två gulden lite grann nu. Och prata utifrån ett ledarskap och coachingperspektiv. En del saker har vi redan varit inne på. Vad lärde du dig 2003 som du tog med dig till VM 2006?
För det första så var det ju unikt. För när jag tog över som förbundskapten så satt jag ju där i Riga och såg Sverige förlora med 2-0. Och det var ju liksom, man var måttligt irriterad på att Finland liksom var regerande, att de var så starka på de sidan. Till och med så starka så förbundsordföranden på flygplatsen gick fram till och sa att om 2 år liksom, då måste guldet tillbaka till Sverige liksom. Så att det var ju så direkt nästan order att det ska hem liksom till Sverige. Och det jag lärde mig där var att försöka analysera och förstå vad var det som hade gjort att Finland faktiskt hade tagit över, och jobba väldigt mycket med dem som individer, och det här med självförtroende. Varför kom det sig att man inte hade det självförtroendet längre att besegra Finland?
Så då, att det var ju inför 2006 då Globen hemma VM, så hade Finland vunnit under
då var alla, man skulle säga att när det väl handlade om skarpt läge så var ju Sverige regerande världsmästare. Men jag tror varenda landskamp vi mötte Finland
så vann Finland.
Och det fick jag ju mycket kritik för. Men det jag lärde mig i Bern är att det spelar alltså det VM, det går inte. Alltså landskamper innan, alltså du kan glömma det. Ett VM är ett VM. Det går inte att jämföra med någonting annat. Du kan glömma alla resultat du har gjort, för att det är helt plötsligt andra mekanismer som kommer in vid ett mästerskap. Så det lärde jag mig där i för att i Bern så alltså jag hade ju förberett allt, trodde jag. Allt, fanns ingenting. Jag hade åkt ner till Schweiz och rekat vilka hotell vi skulle bo på och förberett, alltså de tjejerna som inte kunde liksom, vi hade tacos på fredagar, det fanns inte i Schweiz. Nej, men då tar vi med oss tacos. Allt var liksom så noga planerat. Vi hade slott i genrepet Norge med 12-1, så det fanns ingenting som kunde gå fel, trodde jag. Premiärmatchen, så efteråt så bara, vad fasen hände här? Vi förlorade premiärmatchen mot Norge med 2-1. Och så hade vi spelat 12.
Norge av alla.
Norge av alla, men där hade de, så ska man inte säga då, för vid den tidpunkten, Lennart.
Jag tycker att det är kul att
tacka norrmarna lite. Ja, jag vet, men den tiden, de hade jädra bra tjejer, alltså de var skitbra. Så hade vi spelat 1-1 och sen så sista inrepet så 12-1, så vi kände ändå gött nu liksom. Det ska inte vara något problem att möta Norge. Men som sagt var det var det. Och det jag lärde mig där var, alltså som tränare själv lärde jag mig en jättehård läxa, för att jag hade ju förberett alla andra på att de skulle vara på topp, men jag hade glömt av mig själv. Så att den natten delade jag rum med Johan som har varit min vapendragare.
Målvaktstränaren.
Så reagerade ju min kropp på pressen. Så jag låg ju och spydde hela den natten, för att jag var inte med på att liksom, jag hade inte förberett mig själv. Så det var glad att jag, Johan tyckte bara att jag skulle vara tyst. Nej men lite på natten där, jag glad att jag hade honom. Då var det liksom bara att, nej men då får vi ta, för det innebar ju att förlorar man i början då, så skulle man ju åka på Finland redan i semifinal, och man ville ju ha dem i finalen. Men då var det också liksom hård läxat liksom, ja. Då får vi ta andra vägar. När du vaknar i morgonbitti eller är uppe hela natten som jag var, så rör du inte en min kring det här liksom, utan det handlar bara om en enda sak, att pumpa i självförtroende hur vi ska göra och fortfarande hålla oss till våran gameplan. Nu blir vi ju Finland då i semi istället liksom, att nu blir final. Det som vi skulle haft med oss i finalen fick vi nu ta i semin.
På grund av att ni förlorar mot Norge.
Mot Norge, och då blev det liksom att det här, den läxan, Kristina lärde den, du måste också själv se till att alltså vara i bättre form och bättre mentalt att klara av motgångar än vad jag faktiskt var. Så den var ju jättehård läxa, så jag svor på att aldrig skulle upprepas.
Väldigt bra läxa.
Väldigt bra läxa, och sen så blev det ju Finland mycket riktigt då i semifinalen där, och halvvägs in i den matchen, in i andra perioden, så ligger vi under med 4-0. Det var ju inte allt som vi fick, absolut inte den starten som vi hade tänkt på. Men någonstans hos både mig och Åsa och spelarna, så hade vi jobbat med det här att det är liksom, det är inte över förrän det är över, och vi jobbar oss ju in i den matchen och vi lyckas ju vända den, tror det är 12 minuter kvar av tredje, via fasta situationen. Kokosha, när han hade varit med Högdalen, då drog in det här med powerplay, att det var viktigt, och det hade jag haft med mig, att powerplay, boxplay, fasta situationer, glöm inte av de detaljerna, för det kommer vara avgörande när du spelar de här tuffa matcherna. Och mycket riktigt, vi får ett frislag, och det hade vi tränat på, jädrar, och de går bort sig i frislaget, och 5-4, och så lyckas vi hålla ut i då. Så då slog vi ut dem, och sen så var det ju finalen, och då var Schweiz, de var ju bara glada för att de hade gått till final. Så att där var ju deras, de kom ut med totalt fel fokus, och vi hade ju fokus bara på att nu. Så den gick ju till historieböckerna som bragden i Bern.
Den var egentligen semifinalen.
Det var semifinalen som var bragden i Bern. Nej, det är stort faktiskt. Det, ja.
Sen var det då ett hemma-VM 2006, och då har du hoppat över till herrarna. Och då har vi en resa här från A till Ö i hela den planeringen med lagbygget, med förberedelse och så vidare, inför ett väldigt upptrissat hemma-VM i Globen med stor press, höga förväntningar, krav på spelare och ledare.
Ja.
Kan du ta lite grann om den resan från A till Ö?
Ja. Nej, men den börjar väl egentligen med att man får uppdraget, och börjar man ju redan där planera. Så det börjar ju med att sätta det som vi var inne på förut, våra ledarstab, vilken ledarstab ska leda där, och att börja planera inför den. Och också, precis som du säger, pressen, det man oundvikligt kommer in på, det blir ju också att det blev ibland fel fokus skulle ju ligga på prestationen, på laget, på att finnarna var i kapp, men tyvärr under de här två åren så kom det att handla mycket om den där tjejen som skulle ha landslaget. Så att den var vi liksom tvungna att försöka få bort på något sätt, och det gjorde vi, därför att när vi väl var där och träna, så var det ju, det var sånt som Carl Epson läste någon artikel, han har sagt att för oss är hon varken tjej eller kille, hon är förbundskapten, och så det var verkligen så som det
kan,
var.
Kan det varit så att spelarna fick en lugn ro för att allt fokuserades på dig inför VM:et, eller?
Så kan det nog vara. Att det är liksom, absolut, om man tänker efter så är det klart, för det var ju gigantiskt mycket fokus på, på att alla undrade om hon inte skulle misslyckas, så behövde vi inte sätta dit några damer mer. Nej, men ungefär den nivån var det ju en del inlägg.
Men det blev en del fokus som togs bort från spelarna. Speciellt från stjärnspelarna.
Absolut, absolut. Men det som jag tog med mig, det var ju att jag var noga ändå i all planering. Eller både jag och Ulf, vi la ju otroligt mycket tid till de här formationerna. Mm. Att sitta och prata med dem, alltså om spelet tillsammans med dem. Otroligt mycket nötande på träningar var i spelet, både offensivt och framförallt defensivt.
Hur lång tid innan han bestämde hur formationerna skulle vara?
Men vi hade nog, alltså första ville jag ju, och Ulf, vi ville ju testa, och det har jag liksom, det kanske jag inte förstod då, men det förstår jag ju nu, att det är klart att när man kommer in som ny chef eller ledare så säger hon det, så men de ska alltid ändra om sig jävla mycket för de vill visa och statuera exempel. Ja, fast så är det ju inte riktigt, utan när vi kommer in som nya ledare så har ju vi en syn och en tanke på vad vi vill ändra. Så det är ju inte så konstigt att man vill ändra. Så vi ville ju inför det här mot Finnkampen var vårt första, så tog vi bort alla etablerade spelare, körde in de unga lovande för att kunna se vad stod de mot Finland. Mm. Vi fick jättemycket skit för att vi gjorde. Men det gjorde vi.
En inventering.
För vi tyckte att hur skulle vi annars kunna veta liksom vilka av de här unga som skulle slås in. Så att där fanns ju några att plocka. Så vi hade jobbat fram en bra mix.
Vad pratar vi om då i tidsperspektiv?
Ja, men det här är ju två år innan.
Två år innan.
Liksom, det var nästan det första vi började med. Och sen trattas det ner. Och sen på innebandy så hade man ju VM-läger 1, 2 och sen 3. VM-läger 1 har du 30 spelare och sen ska det bantas ner. Liksom. Så efter VM-läger 1 så får du bestämma dig vilka 23 spelare du ska åka med. Då. Mm. Och vi var ganska klara med vilka spelare vi vill ha.
Finns det några speciella ställen som man gillar att vara på med sådana VM-läger? Eller?
Nej, men i början så var det ju Bosön. Mm. Sen så var det, jag gillade ju att vara på lite udda ställen som man inte hade varit på förut. Bara det fanns en bra idrott. Så vi försökte nog något. Ett VM-läger så, jag kommer knappt ihåg vad det hette, Katarineholm rätt ut i skogen någonstans där. Bodde vi, och sen var vi något i och för sig som vi var nere i Malmö. Så det har varit lite olika. Men däremot själva VM har varit viktigt för mig att hitta platser. Att ha en plats. Nu blev det ju så tydligt när vi var i Schweiz. Då, för då kunde vi vara, ifall det var i Bern, så kunde vi bo på en plats under gruppspelet. Och sen så flyttade vi. Mm. Och så var också viktigt för VM på hemmaplan, men då hade vi vårat gruppspel nere i Helsingborg. Mm. Och då kände jag att vi behöver ha en plats där det är full fokus bara på innebandy. Det ska inte finnas något som kan distrahera. Så då hittade jag Örenäs slott.
Ja, det är en klassiker.
Rätt ute på Vischan.
Det är bra.
Ja, men det passade oss perfekt liksom, att bo där ute och fokusera. Och sen så åka in och köra gruppspelet inne i Helsingborgs idrottshus där. Och det var ju jättemycket fokus liksom. Det var ju det hände ju en grej där som inte var jätte den kan jag ju dra här nu då, eftersom den är lite rolig med facit. Just då var den inte jätterolig. Det är ju så att vi ska ju möta Danmark i premiären där. Och vad heter det? Det är mycket fokus på oss. Vi har försökt ta bort fokuset på mig som förbundskapten. Elfa, det var mycket fokus, men att man vill ju liksom håsa det bästa landslaget, det tycker väl alla förbundskapten att man har det bästa landslaget, och det tyckte jag med. Men inför den här matchen så har man ju lite olika uppdrag i ledarstaben. Ulf ville alltid vara med laget uppe på planen när de värmde upp och kolla hur de skötte sig. Och jag var alltid iväg och pratade med sponsorerna, för det passade oss med den uppdelningen jag hade. Jag tycker ju sånt bara är jättekul. Men när det är några minuter kvar så ska man ju samlas och så ska man ju gå in i omklädningsrummet, och då var min uppgift att liksom ta de här tre sakerna har vi lärt oss som tränare, det är det enda du kan fokusera på. Då har du haft allt det här med gameplan och allt innan, men tre saker, och sen så var min uppgift att 1, 2, 3 Sverige. Det är bara det att en spelare dröjer, han går in i omklädningsrummet och så kommer han ut och så tittar han på mig, Ulf och min materialare, och så säger han så här: du, Langren har jag alltid kallats för i alla lag. Jag har glömt min tröja. Va? Jag bara, va? Vad då glömt din tröja? Då har han glömt matchtröjan.
Mm-hmm.
På Örenäs slott.
Okay.
Och vid det tillfället så hade vi bara åkt med ett gult ställ.
Mm.
Och då tänkte man så här som förbundskapten, jaha, vad gör man nu?
Mm.
Jag bara kände och såg liksom de här rubrikerna komma flygande, att den här förbundskaptenen som inte ens fick med sig tröjorna. Så att jag vände mig till den här spelaren och så säger han så här att när vi går in i omklädningsrummet så kommer du ha känning av din fot. Mm. Det är det som kommer vara. För att du vet ju du, Jörgen, alltså man kan ju ta på den här stämningen. Ja, liksom. Det. Så jag gick in där och sa, grabbar, det är så att spelare X här nu hade känning av sin fot, så att en säkerhetsåtgärd bara kommer inte starta han.
Nej.
Utan vi kommer att dra in han sen och så, va?
Och då visste du att Danmark vinner ner ändå mot?
Absolut, ja. Men det är fortfarande det jag inte riktigt hade tänkt tanken. Det var ju liksom att jag ville ju mörka det här så mycket som möjligt. Jag hade inte glömt av att, vänta lite nu, vi står ju uppställda i line-up för nationalflaggan. Liksom. Ja. Hur tänkte du där, Kristina? För att liksom, ska han stå där med sin prasseljacka på sig då? Det gick ju inte. Nej. Ja, men vi fick smusslat ut han i alla fall, och så fick ju någon åka och hämta tröjan på Örenäs slottet, och till och med blev så här rolig så här fortkörningsböter på den funktionären, så vi bara tysta. Ja. Men då var jag ju glad i alla fall att innebandy är en väldigt liten idrott, och så kom ju tröjan till andra perioden och då ledde vi, och då sa jag till spelarna bara så att det här har hänt, vi vill ha in den här spelaren och köra. Men sen det som hände, och det är väl inget jag är stolt över, men det är då väl man ofta inser liksom vad som ligger bakom ibland. Sen satt jag däremot och blåjög den här journalisten rätt upp i ansiktet, UNT-reporten där, att ja, han frågade, är det något som kan hända längre fram? Är det liksom fara för att han inte kan spela? Och jag bara, nej, det är en säkerhetsåtgärd bara.
Ja. Ni vann i alla fall det ni skulle, och sen flyttade ni till Stockholm.
Ja, och då gick vi ju in där för semi och final. Då flyttade vi också ut till, också längre ut mot Saltsjöbaden faktiskt, för att också hålla oss ganska tajt för oss själva. Och så kom ju den här finaldagen till slut då mot Finland, där man skulle stå när det. Och det är väl där jag berättar tillbaka att om man har delat ledarskap där vi inte var överens om huruvida vi skulle börja på 2 eller 3, 5 liksom. Nej. Så jag tror vi dividerar ganska långt in på natten där huruvida vi ska göra liksom.
Mm.
Kommer sen nu överens. Och
till
sen,
slut. Så ja, det blev ändå delat.
En av oss fick ge sig, och så körde vi på där. Men det är ju liksom en final också som det ligger ju under där också. I mardrömmen. Ja.
Ni lunde med, var det 5-3 va?
Ja.
Och så vände ni till 6-5.
Ja.
Och så gjorde de 6-6 på slutet,
ja,
och så blev det saddet. Men innan vi går in på matchen, det var stora mediala förväntningar på hemma-VM:et. Ja. Och det var 10 000 i Globen.
Ja.
Otrolig fokus på innebandy i Sverige.
Mm. Mm.
Den mediala uppmärksamheten, hur jobbar ni med den för att spelarnas mentala situation skulle göra att de kunde prestera bra trots det trycket?
Ja. Vi hade ju haft, dels hade vi under de här lägena haft mediaträning också och valt ut några personer som, när det var intervjuer som man tog med sig till presskonferensrummet, och noga utvalda sådana spelare som inte kom att påverka en ganska mycket. Jide var ju en perfekt sån lagkapten, alltså det liksom rann av.
Han älskar det.
Han älskar det. Anders Hellgård också, en sån här som, han brydde sig liksom inte så mycket. Alltså, ja. Så det var väl också att noga välja ut vilka som får gå upp och fronta media och vilka du tar med dig.
Mm.
Jag själv fick ju också jobba hårt med, eftersom det oftast var jag som var, och vilka frågor. Så det var väl en sak. Och sen också jobbade jag mycket med det här mentala, att få dem att förstå att glöm allting annat som har varit. Alltså den här tröjan som är här nu, det är vi, det är bara vi som kan göra det, och det är vi hade ju förberett allting och visste vad vi kunde, även om vi inte hade presterat mot Finland så visste alla någonstans där inne. Och det hade varit så
ni
mycket...
hade förlorat var tre eller fyra matcher i rad mot dem.
Mm. Och det hade också hänt grejer som jag inte vill gå in på här som hade gjort att inför VM så den här gruppen var så otroligt stark.
Mm.
Så att ja, och väldigt, alltså de vi hade personer där som när man kom under press drog mot strid liksom, förstår du? Det kan man ju ha i en grupp att när man får en enorm press på sig så kan det ju vara så vi tränar sig att man ser att en del viker ner sig.
Mm.
Men vi hade jobbat också med, och det är väl där också kanske, eller kanske det är min styrka att kunna trycka på rätt
knappar
också, se vilka som funkar och inte funkar.
Ni fick en del skit där innan när ni förlorade de här träningsmatcherna mot Finland. Ja. Använde ni det som en tändvätska att det var liksom ni mot världen lite när väl vi började?
Jo, men så blir det ju. Och sen också det där med vetskaperna att när man har varit förut. Jag vet ju att det går inte. De kan säga vad de vill liksom. Mm. VM, en final, det går inte att jämföra med någonting annat.
Nej.
Låt dem tro då att de har övertaget. Det är väl jättebra. Mm. Det är väl ungefär som... En om du pratar om förebild som man ändå lite grann också sneglar på, det är ju The Miracle on Ice, är du med?
Absolut.
Den här, alltså de slår oss 9 av 10, men den här gången slår de oss inte liksom.
Ja, men det är bara exempel. Vi spelar fram till tredje perioden då, och underläge 5-3. Coaching, situationer, press, publik, fullsatt, direktsändning, tv, underläge där. Vad tänkte ni på, hur agerar ni där vid det tillfället?
Nej, men det som hade hänt innan där var ju att vi hade startat på 3-5, vi tvingades ju nu att gå ner på 2-5, så vi hade ju liksom inget att förlora, utan det handlar ju bara om, där är ju fördelen när du kan coacha att försöka gå och bara pumpa i självförtroende liksom.
Mm.
Det är det du kan göra, och att man håller lugnet, att man inte stressar upp sig i onödan. Så det är som du säger med massa publik, alltså jag tror inte ens jag kommer ihåg hur det lät liksom. Jag försökte när jag kom in, jag tänkte på det när jag gick in att den här ögonblicket kommer aldrig komma tillbaka. Kristina eller Landgren som jag kallar det, försök få in det så att det är som ett minne, men jag har ingen aning, du vet. Nej. Jag var fullt fokus bara på att vi skulle vinna den där jävla matchen liksom.
Och så gör ni 5-4, och så gör ni 5-5, och så gör ni 6-5.
Ja.
Och då är det ju en eufori i Globen och i laget.
Ja.
Och ni bara tickar ner till slutsignalen.
Och så händer det smitt för hända.
Och så paff 6-6.
Ja. Ja. Vilket inte heller är helt... Alltså det har ju hänt 100 gånger och det får ju inte hända.
Nej.
Men det blir lite falskt att man slappnar av.
Vad sa du då? Då blev det sadden.
Då blev det ju sadden. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi sa. Jag tror bara att vi... Ja.
Man kan jämföra lite med Björn Borg när han hade 8 matchbollar. Och förlorade i fjärde set i Wimbledon 80, var det va? Mot McEnroe.
Mm.
Och sen likförbannat så vinner han i femte set då. När man tror att det liksom, han har tappat det.
Mm.
Och så kommer tillbaka så otroligt bra.
Mm.
Och ni till slut vann i powerplay.
Ja.
Vad var det va?
Ja, det hände ju en incident framför vårat mål där som kanske egentligen är en dubbelutvisning.
Mm.
Det vi hade pratat mycket om, där ska jag faktiskt också ge oss kräver, vi hade pratat mycket om det här med adrenalinet liksom, alltså, du måste ju minimera misstagen och sen hålla huvudet kallt liksom. Du kan inte, det får inte brinna i proppskåpet, och jag hade ju några spelare som tyvärr då, det brann lite ofta för, men jag hade ändå påtaglat det, och Henrik Kvist är ju där och trycker på den här finnen, så att precis när det är nästan, tror jag, att han ska blåsa dubbelutvisning, så drar ju den här finska spelaren av någon anledning, han lackar väl ur Kvist i håret, och då drar ju domaren utvisning.
Mm.
Och då säger du inte speciellt mycket, utan du,
du
bara tycker
man ska ha lite förhållande på hemmaplan också.
Ja, återigen, det som jag hade lärt mig från Kokoschas tid, powerplay. Jädra viktigt liksom. De hade Helgård, hade var mycket, mycket driven i uppsättning av våra powerplay i landslaget. Och
där gjorde ni segermålet i powerplay något som ni hade jobbat med hårt.
Ja, och lite tack vare också att den ena toppen där, Mika Kånen, lägger klubban åt fel håll och går passningen. Så att
härligt. Fantastisk minne och en stor erfarenhet såklart. Och en väldigt bra prestation. Vi ska släppa innebandy nu.
Mm.
Och sen ska vi bara säga så här att när du 2016 kände att nu är jag färdig med innebandy. Mm. Och så fick du erbjudande om att börja jobba på sponsorn, kan man säga så.
Ja, det
kan
man säga. Ja, men herregud, Wallenstams absolut.
Kontor.
Ja, ja, absolut. Ja.
Och helt släppa spot och börja i näringslivet.
Mm.
Varför gjorde du det?
Nej, men historien ska man också säga att det är inte bara så att sponsor. Jag hade ju Hans vd då, Wallenstam, hade ju varit väldigt duktig på. För jag hade ju dels varit med han och tränat hans flicklag. Så vi hade ju lärt känna varandra där vi för övrigt tog två U18 guld.
Mm.
Det är vi väldigt stolta över bägge två. Mm. Men han hade varit duktig och sagt, men du kan inte du åka in på kontoret och hålla lite föreläsningar för någon grupp här. Kan du hjälpa dem med lite teambildning? Det är en av det kunde vara kul om de fick hjälpa att sätta lite mål. Så att jag hade ju varit där inne och åkt från Pixbo så in till Avenyn och så sprungit in där och så kanske inte funderat så jättemycket på vad de gjorde. Men efter då med när det varit både sportchef och klubbchef så fick jag en fråga och kände att jag kunde inte riktigt komma längre. Och jag drivs ju hela tiden av utmaningar.
Mm.
Och det var en utmaning som jag inte kunde säga nej till. För att också har jag varit ute och föreläst en del. Och någon gång när jag hade föreläst var det en herre som räckte upp handen. Och så sa han så här, men du vet det där, idrottens ledarskap, det är bra. Men det är alltså tveksamt om det funkar i näringslivet. Och det där störde mig.
Det, liksom,
det hade etsat sig fast. Jag kände så här, har jag igen liksom chansen att komma in. Och då fick jag ju uppdraget att bli chef för kundservice.
Mm.
Jag har ingen aning om knappt vad kundservice. Jag hade hjälpt dem lite grann innan men hade liksom inte riktigt koll på det. Men ganska tydligt också dedikerat att du ska inte hoppa ner några syltburkar och utverk. Du ska, ledarskapet är det vi vill åt.
Mm. Mm.
Och då var jag lite orolig. Skulle jag brinna lika mycket för det här som jag hade brunnit liksom för innebandyn? Men direkt där så insåg jag att nej, men det här, jag brinner ju för att utveckla människor.
Mm. Mm.
Så att det hade nog, att det blev innebandy, det hade nog kunnat bli vad som helst. Liksom. Så att det...
Vilka egenskaper i din ledarroll i näringslivet har du tagit med dig från innebandyn om du ska ta två, tre mest primära sakerna?
Ja. Ett är ju tydlighet.
Mm.
Tydlighet, vilken roll man har. Engagemanget.
Mm.
Och viljan att vilja utvecklas hela tiden. Det är väl de jag tycker är otroligt viktiga. För de har alltid varit viktiga för mig som ledare. Att det finns alltid folk som kan bättre. Kristina, se till att lära dig av dem då. Lär känna människor och försök få ut det mesta som du bara kan. Liksom.
Rent generellt, om man tittar på vad näringslivet kan lära av idrotten utöver de här sakerna, vad känner du då när du har varit ute och träffat folk i näringslivet?
Nej, men det är ju det här att, att vi inom idrotten, i och med att det är så, vi är så nära, vi testas ju för så mycket som jag tror att ibland många chefer kommer inte bli testade för under en hel livstid.
Nej.
Så där har man ju liksom att vi tränar och så spelar vi matcher. Mm. Och så får vi ett kvitto och det händer så mycket däremellan som man kanske inte får i ett näringsliv. Så där har man en del saker som man skulle kunna ta med sig. Och sen så är vi i idrotten också väldigt duktiga på att sätta mål, hur vi ska nå målen. Vi ger feedback till våra spelare och direkt återkoppling också.
Mm.
Där kan näringslivet lära sig jättemycket av idrotten.
Mm,
och sen likadant och omvänt finns det ju också precis och det där finns ju och det är väl precis det här som vi ser ibland händer att det alltså framgångsrika företag har ju en tydlig organisation och vet vad de ska göra. Det känner jag att det kan vi idrotten verkligen lära oss mer av. För att ibland som tränare så har man varit för ensam. Det har inte funnits en ordentlig sportslig organisation eller en tydlig organisation runt föreningen. Jag menar, jag vet i början när jag kom fram så var det de här enstaka individerna som gjorde, eller i organisationen som gjorde så gott de kunde.
Mm.
Så där finns mycket som man kan dra nytta av.
Spännande.
Mm.
Tiden går, Kristina.
Ja.
Fantastiskt kul att ha dig här i Coach Meet Coach. Stort tack och lycka till fortsätta karriären inom Wallenstam.
Tack så jättemycket.
Härligt, ha det bra.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.